Här börjar Olycksfågel av Georgette Heyer. Översatt av Vanja Lantz och inläst av mig, Anna Cham, för Saga. Kapitel 1. Säg inte mer. Säg inte mer, my lord, sa Miss Milborn i bönfallande ton. Vände bort sitt vackra ansikte och knäppte händerna över bröstet. Den långa unge mannen, som romantiskt hade sjunkit ner på ett knä framför hennes stol, tycktes råka ur fattningen vid denna framstammande begäran. Tusan också! Jag menar 17 också, Isabella! Utbrast han och rättade sig lite otåligt när hon vände förebrående bruna ögon mot honom. Jag har ju inte börjat ännu. Säg ingenting. Men jag tänker fria till dig, sa lorden med en viss skärpa. Jag förstår det, svarade hon. Det tjänar ingenting till. Säg inget mer, my lord. Lorden reste sig upp. Jag tycker verkligen, Isabella, att du kan låta en karl tala ut. Jag vill bespara er smärta, my lord. Jag önskar att du ville sluta upp med att tala så där förbannat teatraliskt, sa lorden. Och håll inte på att kalla mig my lord, som om du inte hade känt mig hela ditt liv. Miss Milborn rodnade och stelnade till lite. Eftersom deras gods gränsade till varandra var det fullkomligt sant att hon hade känt lorden i hela sitt liv. Men en bländande karriär som erkänd skönhet med hälften av alla lediga unga män i staden vid hennes fötter hade vant henne vid mera vördnadsfullt tilltal än det som hennes barndoms lekkamrat tillämpade. Lite förargad såg hon kallt ut genom fönstret, medan hennes friare hastigt gick fram och tillbaka i rummet. Utsikten som uppvisade prydliga gräsmattor, fyllda blomstersängar och välklippta häckar var angenäm. Men det berodde inte på någon kärlek till lantlig omgivning att Miss Milborn för ögonblicket uppehöll sig på landet. Hennes avresa från huvudstaden några veckor tidigare var följden av att hon hade ådragit sig en otrevlig barnslig åkomma som hade gjort det nödvändigt för henne att försvinna från den fina världen vid en tidpunkt då hon med en viss rätt kunde betrakta sig själv som, om inte dess sol, så åtminstone en av dess stjärnor. Hennes mamma, som var lika känslig som hon själv för den löjliga arten av hennes indisposition, hade tillkännagivit att hennes dotter var alldeles utmattad av det krävande umgängeslivet och hade skyndsamt fört henne till Kent i en förhyrd resvagn. Där kunde hon, i en bekväm herrgårdsbyggnad och på lämpligt avstånd från efterhängsna unga män, inte endast återvinna sin hälsa och skönhet i lugn och ro, utan också ge luft åt sin klagan inför två kammarjungfrur och en ung bekänt pojke. Hon hade stigit upp från sjukbädden, men eftersom hon fortfarande var en smula blek och inte till sin fördel, hade Miss Milborn, en dam som var känd för sitt beundransvärda goda förstånd, beslutat att hålla henne kvar på landet, tills rosorna åter blommade på hennes kinder. En hel rad ivriga herrar hade infunnit sig på Milborn House, sedan de hade åkt hela vägen från London i hopp om att få en glimt av den oförliknliga. Men dörren förblev stängd för dem, och de blev tvungna att lämna sina buketter och lidelsefulla biljetter åt en oförstående hovmästare och köra tillbaka till staden utan att ens ha fått den trösten att trycka sina läppar mot skönhetens vita hand. Lord Sheringham skulle utan tvivel ha fått samma mottagande om han inte på ett föga vackert sätt hade missbrukat sin långa bekantskap med familjen genom att rida över från Sheringham Place, där han hade tillbrakt natten, lämna hästen i stallet och gå in i huset genom ett av de franska fönster som stod öppna mot gräsplanen. När lorden hade träffat på en förvånad bekänt hade han mycket hemvant kastat sin ridpiska och sina handskar på ett bord, lagt sin kastorhatt bredvid dem och begärt att få tala med husets herre. Så fort Mr. Milborn, som på intet sätt hade välsignats med den världsliga visdom som kännetecknade hans gemål, hade fattat syftet med detta besök, föreslog han lite vagt och inte särskilt hoppfullt att det var bäst att lorden talade med Isabella själv. För jag vet verkligen inte, Anthony, hade han sagt. Det är absolut...